Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Så spännande, tycker jag. Jag blev alldeles i gasen.
Jag har aldrig hört talas om.
Jag skulle gärna vilja ha namn, adress och telefonnummer till den här gynekologen.
Ja, eller hur?
För att överhuvudtaget kunna säga att inte kommer igång. Alltså jag har aldrig talat om att något barn som har blivit kvar resten av kvinnans liv och inte kommit ut. Alltså.
Tja! Och varmt välkomna till en ny höst här i Vattnet går land. Ni anar inte hur peppad jag är för att komma igång igen efter en liten sommarpaus. Och det är mycket nytt nu alltså. Dels har jag flyttat podden till Acast. Fanfarer och jubel, så kul det känns. Och den stora förändringen för dig som lyssnare blir kanske att Vattnet går kommer ut varje vecka. Halleluja! Så nu får du lyssna hjärnet så att folket här blir nöjda och jag får fortsätta finnas i ditt öra länge, länge, länge. Men inte nog med det, du trodde kanske att vi skulle nöja oss med ett avsnitt i veckan, va? Haha, så fel du hade. För nu blir det dubbelt upp. Förutom ett så kallat vanligt avsnitt varje vecka så kommer jag också att släppa ett litet kortare avsnitt. Ja, vi kan kalla det för bonusavsnitt i brist på annat. Där jag kommer vrida och vända på graviditetsrelaterade ämnen. Missa inte det. Ja, men ni hör ju. Så kul det här ska bli, hörni. Men nu tycker jag att vi kör igång. Pang på rödbetan och allt det där. Och in med Gudrun Abascal i studion. För nu blir det något som många av er önskat. Nämligen Frågepodd med Gudrun. Vad kul.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du är i studion, Gudrun.
Ja, hur kul som helst det får.
Och det var ju väldigt roligt när jag la ut på Instagram att vi skulle ha lite frågeställning till dig. Det bara rasslade till.
Ja,
det är många som har frågor.
Väldigt gulliga sådär, få beröm. Alltså.
Ja, du får väldigt mycket beröm här.
Ja, för jag kräver mycket bekräftelse hela tiden.
Det är bara ösa på.
Ja.
Men ska vi köra igång?
Ja, absolut.
Det gör vi. Hej Gudrun. Hur vanligt är det att inte få krysta under kryssningsskedet? Mina kryssningsverkar var tydligen så starka att jag fick andas ut henne inom situationstecken. Väntade hela tiden på att få det där, nu får du krysta. Men till min stora förvåning så var hon plötsligt bara ute. Följdfråga på det från henne var också att kan värkstimulerande dropp ha förstärkande inverkan på det?
Oj, vilken spännande fråga. Det har faktiskt inte fått en frågeställning. Jättespännande. Men så här tänker jag kring det här. Att grattis till att du andades ut barnet nummer ett skulle jag vilja säga. För vi vet ju det att när man andas så forcerar man inte och risken för bristningar blir mindre och barnet mår bra. Men det fantastiska skulle jag vilja säga grattis till att du lyckades låta bli att krysta. Ja. Så att jag kan undra, hade du fått någon bedövning som gjorde att inte annars är ju det här med att krysta en reflex som kan vara väldigt svår att stå. Men du kanske är en sån fantastisk kvinna som lyckades med det på det viset. Och jag vet inte riktigt att inte få krysta har jag svårt som barnmorska att säga. Vi försöker ju att förhindra kvinnor att forcera kryssningar som vi vet att det är bättre. Och tycker jag i den bästa världen, ja men jag önskar att alla kvinnor bara behövde andas ut sina barn och inte behöva krysta så mycket, för vi vet att det är bättre. Så att grattis. Så.
Nej, men för mig var det ju så, jag har ju fått värkstimulerande dropp på båda mina förlossningar. De så att säga vanliga verkarna blev ju jättestarka med hjälp av det. Men sen kanske inte så stor skillnad på själva krystverkarna.
Och det är min erfarenhet också att själva krystkänslan inte alltså förstärks av droppet som sådant.
Då går vi vidare. Skulle Gudrun säga att det inte är någon fara att föda vaginalt efter snitt? Eller ska man alltid ha en dialog om risken med respektive förlossningssätt? Om man jämför med till exempel USA så verkar vi ju ha en liten annan syn på det som de kallar VBAC. Alltså vaginal födsel efter kejsarsnitt.
Och nummer ett så är det alltid så att man ska ha en dialog kring sitt, hur ska jag föda mitt barn? Oavsett om det är efter att man har fött med kejsarsnitt första gången och sen barn nummer två eller alltihopa, tycker jag att det är att man ska utgå
i alla lägen
tycker jag att man ska ha, för det är den referens man har, och jag tycker att det finns mycket att vinna med att ha en diskussion så. Sedan så ser det olika ut i världen vad man tycker om det här. I Sverige så kan man väl säga så här att policyn i Sverige är ju idag ett kejsarsnitt där allting har varit normalt, där man vet att det inte har varit någon infektion eller några konstigheter i samband med kejsarsnittet, så rekommenderar man idag, om kvinnan är fullt frisk och graviditeten normalt, till att föda vaginalt barn nummer två. Sen tycker jag ändå att man måste ha en ordentlig diskussion, inte bara med kvinnan utan med föräldrarna så att säga, för partnern är också involverad i det här. Och vi vet också att man har en viss ökad risk för att livmodern kan brista i ärret från föregående kejsarsnitt. Men den är liten och man har full övervakning. Så att jag känner att jag vill föda vaginalt barn nummer två, så skulle jag rekommendera att göra det, naturligtvis. Så.
Men det är främst av den orsaken som man ibland avråder då?
Ja, precis.
Vi går vidare till en spännande fråga, tycker jag, som lider. Kan inte Gudrun berätta om hur hennes drömklinik skulle funka? Hur skulle upplägget vara?
BB Sofia naturligtvis. Ja. Det finns ju inget annat att svara.
Nej.
På det viset.
Det var ju fantastiskt. Berätta om hur det var.
Nu vill jag bara säga en sak först.
Ja.
Och det är så här att om man tittar på de förlossningskliniker som har lagts ner i Sverige då, så är det är Sollefteå, det är Karlskoga och så BB Sofia. Tittar man på utvärderingar som föräldrar har givit så ligger BB Sofia fortfarande i toppen. Man tycker att det är den att vara absolut bästa kliniken i Sverige. Och så lägger man ner dem. Jag måste bara få säga så.
Ja, det är vansinnigt.
Ja, och varför jag då tycker det är det här att det viktiga tycker jag är att förlossningsvården måste ju vara till för kvinnor och barn och föräldrarna att få sina barn. Ibland kan jag tycka att de här jätteklinikerna med 8-9 000 födslar per år, alltså är det bra om man är en av liksom 9 000 och den här löpande band tekniken som man kör, som jag tycker ändå att jag får. I dagens tider så är det ju mycket rubriker hur det går till och som inte gagnar kvinnorna och föräldrarna på något sätt.
Så att
kliniker till att börja med, så en klinik inte större än kanske kring 4 000 födslar per år. För att det behöver också vara så pass stor kanske så att man upprätthåller kompetensen när det gäller komplikationer och så vidare. Mm. Och sen att det, form av, att det utformas för föräldrarna att det ska vara medicinsäkert. Naturligtvis tillgång till allt ifrån att man får den smärtlindring som man behöver, att om det behövs göras något akut, självklart ett akut kejsarsnitt och omhändertag, allt det här naturligtvis. Mm. Men sedan tycker jag också ska man se att föda barn är en så stor händelse i ens liv, så att det ska utformas så att man tänker så här, nu ska vi göra så att föräldrarna får en bra start på sitt föräldraskap, för att de bär ju med sig det här resten av livet. Och där tror jag att man måste satsa väldigt mycket att kvinnorna eller föräldrarna får känna sig unika och inte behandlas lika. Så är det ju idag. Att vi pratar så mycket om att kvinnor är unika när de föder sina. Men sen har det blivit mer och mer snävat in på att alla ska behandlas lika. Man ska inte göra en undantag. Och det stör mig jättemycket. Mm. Visst ska man ha spelregler och man ska ha följa och så vidare. Men ändå så måste man ju se varje kvinna och varje föräldraskap som en unik händelse i deras liv. Och de ska leva med det här. Mm. Så. Och tillgångarna för övrigt. Men att den här tilliten och förtroendet och den här empatin som alla behöver när man föder barn, den måste finnas med. Men det verkar som det, om man ska vara lite elak, inte är intressant idag när man startar förlossningskliniker. Utan det är bara statistik, rent medicinskt, liksom man ska kunna bevisa. Mm. Båda två är viktiga, men idag tycker jag man glömmer det här. Och som idag det här, jag tycker att kvinnor eller föräldrar ska få komma in precis när de vill, inte där att de måste ringa. Du måste ringa först och tala om att du kommer in, och så ska man då bli motad i hemmet. Mm. Nej, jag gör som i Dublin, där behövde kvinnorna aldrig ringa in, utan de bara kom in. Mm. Och så. Bara den känslan att jag är välkommen under alla omständigheter. Precis. Just den här basic. Mm. Och sen naturligtvis, personalen måste ju trivas också.
Ja, för det tänkte jag också ställa frågan. För det kan man ju säga just nu om man läser tidningarna kring vad det handlar om när det handlar om barnmorskor, så är det ju inte några liksom hoppfulla uttalanden direkt. Hur gör man för att barnmorskorna ska trivas?
Ja, alltså, jag tycker att alltså, det gäller all personal, inte bara barnmorskor utan undersköterskor och läkare. Så måste man känna att vi är delaktiga i att utforma vården. Mm. Och vi måste ha möjlighet också att få vara inne tillsammans och sitta ner med föräldrarna och ge dem den tid som varje föräldrapar behöver. Och på det viset. Och som sagt, det här med man ska vara delaktig i de beslut som tas. Cheferna ska vara närvarande, finnas till hands när personalen behöver dem. Jag är inte så säker på att det funkar alltid. Man ska vara lite fräck så. Mm. Så att mycket den här att man måste tänka så här, gud vad underbart, nu ska jag få arbeta idag och vilka fantastiska föräldrar ska jag få träffa. Så, gud, vad intressant, och nu kommer jag lära mig någonting mer idag. Mm. Så. Det här att man, det här trivas på sin arbetsplats, det är ju också grunden till allt. Och bemötandet, jag har tid att ge det här bemötandet som föräldrarna behöver i. Mm. Och att jag är lugn och trygg i min situation. Och inte det här som jag tycker idag kanske styr mycket av vården uttagen. Rädslan för att göra fel, att bli anmäld och hamna i media och överallt. Mm. Att det styr inte, det styrs inte av vad föräldrarna vill, utan att jag är rädd för att göra fel. Mm. Och hur bra blir det? Så.
Hur ser du på det här med en födande, en barnmorska?
Ja, men det är självklart. Ja. Och helst så tycker jag, i de bästa världar, eftersom det var frågan, så skulle jag vilja att vi ska vara en känd barnmorska också.
Just det.
Det ska inte bara vara att den barnmorskan som kliver in i rummet, utan det ska vara en barnmorska som jag har träffat, som jag har en relation till sedan tidigare. Mm. Och jag tycker själv jag har så fantastisk erfarenhet, och jag är så stolt över att de gånger jag har varit med när jag har haft föräldrar, kvinnor som varit på samtal och så sedan har jag varit med när de har fött, så känner jag så att alltså det är så oändligt mycket enklare för mig som barnmorska också. Vi har den här förtroendefulla relationen med varandra innan, så jag behöver inte hålla på med det, utan nu kan vi köra på här och nu. Så att det är därför jag har lärt mig det här jobbet så himla bra, för att jag har haft en möjlighet att kunna göra på det sättet.
Så, men tror du att det finns någon framtid för den här kanske lite amerikanska modellen, kanske inte kommer där från början alls, du får rätta mig här nu, men att man träffar sin barnmorska vid första typ inskrivningen och sen har man samma hela vägen tills bebis har kommit och även i eftervården?
Ja, det är ju faktiskt så att det pågår ett projekt på Huddinge sjukhus idag där man går hos sin barnmorska under graviditeten på kontrollerna och så sedan Och så är man ett antal barnmorskor naturligtvis då, som, och så sedan som då kommer in när man föder barn, så att det är en känd barnmorska. Sen kanske man måste byta eller någonting, men då har man i alla fall, det är den gruppen av barnmorskor man har träffat om tiden, man har en relation och så vidare, och det tror jag jättemycket på. Så att jag önskar att alla...
Ja, jag tycker det låter helt... Så borde det verkligen vara. Det låter inte bara så magiskt, utan det låter som att det är knasigt att det inte är så.
Så att känn barnmorska den här kontinuiteten. Och det finns bra studier som visar att ju färre vårdgivare jag haft under... Alltså det här vårdtillfället, om man ska säga som studien säger, så desto bättre blir vården naturligtvis. Jag tror också medicin säkrare att jag har följt den här kvinnan hela tiden, så kan jag hela hennes historia. Så att, och jag vet vad, för mycket går inte att skriva ner i journalen, tänker jag. Men jag har den kunskapen i alla fall. Så alltså det är klart att vi måste satsa på det.
Det är ju sunt förnuft egentligen.
Känn barnmorska kontinuitet i vården, och naturligtvis då kompetens för övrigt också när det gäller medicinska saker, men den här grunden är ju så viktig. Och jag tycker också, som vi hade på BB Sofia, så hade vi möjlighet att det var ett eget hus som bara var till för föräldrarna och barnet, att det fanns anestesi och det fanns barnklinik och så vidare. Nu på många kliniker eller på många sjukhus så delar man ju då narkosläkarna med kirurgen intensiven, så det, vilket innebär att kvinnor kanske måste vänta på sin bedövning och så att det här att bara få rikta in alla resurserna på just de här föräldrarna och få barnafödandet och föräldraskapet. Man ska kunna gå därifrån så här, vilken fantastisk start vi fick på vår nya familj.
Vi ser det framför oss.
Ja.
Ja, men vi har fått en fråga till som jag tycker går in i det här. Så vi kör den i samband med det här. Hej Gudrun, jag har alltid drömt om att bli barnmorska. Men jag börjar nu bli rädd för att förlossningsvården steg för steg försvinner i Sverige. Den är mer pressad bemanning, arbetsmiljön är sämre och arbetsmöjligheterna är sämre. Vad säger du om framtida förlossningsvården som barnmorska? Är det värt att satsa på det här yrket utan att riskera att gå in i väggen eller att bli varslad? Frustrationen är ett faktum, kan man säga.
Ja, alltså, med tanke på de tidningsrubriker och hur media framställer också hur föräldrar upplever att det är ett trångt läge. Men att arbeta som barnmorska, det är det mest fantastiska jobb man kan ha. Så att, jag tror ju ändå att det här ska lösas, för det finns goda viljor kring det här, som vi har hört talas om Huddinge-projektet och så vidare. Man vill satsa på barnmorskeriet och göra det bättre för föräldrarna och så vidare. Men visst får man vara beredd på en kamp och stå upp för vad man tror på. Och jag tror att vi barnmorskor, det här att gå ihop och satsa, så att jag är övertygad om att det här är en sämre period i barnmorskans historia. Den kommer att bli bättre. Vill du det här, och det låter ju som du skulle kunna ta en fight och hjälpa till då, se till att villkoren blir bättre både för barnmorskor men också för föräldrarna. Och det är värt så mycket att brinner man för det så satsa på det.
Vad kan vi göra som liksom mammor och gravida och eventuellt framtida födande kvinnor för att det ska förbättras? Kan vi liksom hjälpa någon så här, liksom skriva på listor och göra upprop och grejer, tror du?
Ja, alltså det är jag helt övertygad om att det är det här. Och framförallt det här tycker jag har blivit en politisk fråga. Att man, som jag kan... verkligen blir upprörd över att idag så politikerna utnyttjar den här utsattheten kring att de klappar sig på bröstet att nu ska vi satsa på förlossningsvården och nu får Stockholm 500 miljoner. Ja, vad har hänt med dem? Har det blivit bättre nu då? Inte, jag skulle vilja se en uppföljning. Har det verkligen blivit, pengarna hamnar på rätt ställe? Så att man inte används som ett valfläsk, och sen när valet är över så då är man inte intressant längre. Men alltså, naturligtvis så måste vi, alla måste hjälpas åt, både vi som jobbar med det här men också föräldrarna. Och att man måste kanske, det räcker inte att man skriver på en gång, eller det räcker inte att man kontaktar politikerna en gång, utan det här måste man med jämna tillfällen, alltså upprepade tillfällen, hela tiden ligga på och nöta. Jag tror man måste nöta ut det här så, och verkligen förstå att det här är viktigt.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Då går vi vidare. Jag har en fråga jag aldrig hittat svar på, nämligen hur länge kan en igångsättning pågå? Min tog 5 dygn. Jag öppnade mig till 6 centimeter och avslutade med ett akut snitt. Jag hade en pågående havandeskapsförgiftning som gjorde att man därav satte igång mig. Jag fick också en pudendusnervskada av förlossningen som orsakat enormt lidande för mig. Jag tänker på om jag hade kunnat hindra skadan genom att inte tillåta igångsättningen att fortgå så länge. Ska vi dela upp det här lite? Vi pratar lite om hur länge kan man hålla på och sätta igång egentligen.
Jag ska vara lite elak så kan jag säga ja tills barnet kommer ut, naturligtvis. Nu så blir jag lite konfunderad här med tiden, för vi räknar ju egentligen, alltså igångsättningen, den kan pågå flera dagar. Sen börjar vi räkna själva förlossningen från det verkarna börjar. Så det är 2 olika saker för mig.
Så det är att man försöker sätta igång, men verkarna kommer inte igång då av det? Liksom.
Det kan ju vara så att man får de här hormonerna eller vilken metod man nu använder. Men ingenting händer, och då räknar ju vi inte det som någon form av tid på det sättet. Utan vi sen räknar vi hur lång tid förlossningen får pågå, själva födandet. Mm. Det är ju en annan sak. Liksom. Mm. Där finns det begränsningar i tiden på det viset.
Så, okay. Så att hon upplever 5 dygns igångsättningstid. Liksom. Ja. Men att förlossningen kanske inte pågick i 5 dygn då, enligt er. Alltså,
om man nu har haft ett verkarbete i 5 dygn, det låter mycket, mycket märkligt för mig. Annars så brukar det, slår man upp litteratur och där hur man undervisar, så säger man en igångsättning att det kan ta allt ifrån 1 dygn till ibland kanske 2-3 dygn sammanlagt med att, men den tiden som det inte händer så mycket tills det aktiva förlossningen börjar och barnet är framfött, om man nu ska sätta några så här. Okay. Så står det i, man slår upp i läroböcker och så vidare. Men så tråkigt. Och det här, det handlar ju väldigt mycket om hur kroppen är beredd på det här. Är det så att kroppen inte är beredd på att dra igång en förlossning, en omogen livmoder, hals som vi säger, ja då vet vi att då blir det mera utdraget. Men när kroppen förbereder och livmoderhalsen har förberett sig, så går det snabbare. Så att det där borde man kunna ändå ta en diskussion med de som var involverade i hur... Så att man är lite förvarnad på det hela, hur det kommer att se ut.
Pudendusnervskada. Vad är pudendusnerv?
Pudendusnerv, det är en nerv som innerverar, vad kan jag säga, själva mellangården, underlivet, så kan man säga, den nerven. Jag kan nog inte riktigt förklara det, för att oftast så brukar det vara så att den kommer till skada när barnets huvud har trängt ner och står ner om spinneknölarna, kanske ner mot bäckenbotten. Och nu framgår inte av frågan hur långt barnets huvud har trängt ner, utan mer att det var upp 6 cm. Så att det är en anatomi, fysiologibit som jag inte riktigt. Men visst kan det, alltså själva nerven kan ju komma kläm, men då brukar man säga att barnets huvud står väldigt länge och trycker mot den, så kan man få en nervskada.
Det känns också lite hemskt att hon själv känner, tänk om jag hade kunnat förhindra skadan genom att inte tillåta igångsättningen att fortgå så länge. Det är ju så himla, jag tänker det är så svårt som en kvinna som har legat i flera dygn och vet, alltså sådär, känns som att ta på sig skulden lite här, om jag läser mellan raderna.
Alltså det är ju väldigt, väldigt tråkigt, och det är ju någonting som man absolut inte kan ta på sig som kvinna, att det här, att om man inte hade satt igång förlossningen så hade det inte blivit så här. Och det hade ju inte blivit om man hade löst det med ett kejsarsnitt naturligtvis. Men att det här är någonting som är så otroligt, otroligt ovanligt, så att säga, faktiskt. Men jag kan förstå tanken naturligtvis när man efter har väldigt mycket besvär. Alltså varför utsatt jag mig för allt på det här? Och jag tycker också att med tanke på hennes bakgrund med högt blodtryck och havandeskapsförgiftning och så vidare, så tycker jag också att man skulle ha haft en diskussion innan. Tycker jag, i alla fall, nu är vi tillbaka till det här, att man, lagen säger att man ska informera det val, och i det ingår det, tycker jag, när man diskuterar en induktion, alltså igångsättning, kejsarsnitt kontra igångsättning kontra avvakta till att det startar av sig själv. Och sen tala om de här olika scenarierna är det, och sen ta beslutet utifrån det, tycker jag.
Precis, men hon ska ju inte gå omkring och känna att hon har gjort något fel här i alla fall.
Nej, alltså, det är viktigt. Tillbaka till det här, vi måste ju, det här förtroendet och respekten måste ju finnas med, annars så, annars vill inte jag vara barnmorska om inte det finns med.
Nej. Hej, jag har försökt som en galning att få hjälp med förlossningsrädsla inför en eventuell graviditet, men fått kalla handen från både privat och offentlig mödravård, gynekolog och privat sjukförsäkring, då de inte vill ta emot icke-gravida för sådana typer av samtal. Vart kan jag vända mig egentligen? Jag känner en enorm ångest inför en eventuell förlossning, och kan jag ens få hjälp med detta utan att först bli gravid? För det är ju just det jag knappt vågar just nu. Tack på förhand.
Först av allt så vill jag säga att du är inte ensam om det här.
Men verkligen
alltså,
inte.
Jag har träffat flertal kvinnor som har kontaktat mig innan de har bestämt sig för att nu vill vi få barn. Och den här hjälpen, jag förstår att det är krångligt, och jag tror att det är precis så här som frågan ställs, att man får nobben ifrån både mödravård och gynekolog, och att man måste prestera det här, som jag tycker är helt fel, naturligtvis. Sen är frågan om det är de som är de viktigaste att diskutera frågor med, så skulle jag säga. Alltså vad jag kan rekommendera, det är att ta kontakt med sin vårdcentral, be att få en remiss till en psykolog eller en terapeut och börja där. Sen tycker jag ändå att man kan ringa till klinik. Jag har själv tagit emot kvinnor som inte har varit gravida, och sen har vi haft några samtal och så har gått vidare på det viset. Så att jag har lite svårt ändå. Men det där, det råder inte jag över. Men jag förstår hennes tanke och hennes vilja på det viset, att självklart. Men formellt så remiss till en psykolog eller en terapeut, tycker jag.
Det är väl
jättebra. att sedan gå vidare.
Mm. Det är väl jättebra. Och sen finns det också så här light-versioner av det på Facebook, tänker jag också. Så här grupper där man kan hitta sådana som har samma problem, att man kan hjälpa varandra lite också, bara att prata om det kan ju ibland, och inse att man som sagt inte är ensam, kan ju hjälpa en bit på vägen. Men superbra att gå till vårdcentralen och be om att få hjälp med terapeut. Då ska vi se. Nästa fråga. Jag vill gärna ha lite info om att en viss procent inte kommer igång. Alltså förlossningsmässigt då. Jag får höra av en gynekolog att jag ingår i denna grupp nämligen. Och om vad som gäller då efter snittfödslar om att prova föda vaginalt. Finns det alltså en grupp människor som man vet på förhand inte kommer få igång sin förlossning på naturlig väg?
Så spännande tycker jag. Jag blev alldeles i gasen.
Jag
skulle gärna vilja ha namn, adress och telefonnummer till den här gynekologen.
Ja, eller hur?
För att överhuvudtaget kunna säga att inte kommer igång. Alltså jag har aldrig talat om att något barn som har blivit kvar resten av kvinnans liv och inte kommit ut. Alltså, även, nu bortser jag från kejsarsnitt, men ändå. Alltså att inte alla, det är en tidsfråga. Sen har vi, om man menar på att förlossningen inte har kommit igång före 42 plus 0. För det är det vi har satt gränsen idag till. Den normala graviditeten räcker ju 42 plus 0, sedan så gör man en igångsättning. Mm. Ja, då brukar vi säga att ungefär 7% av alla kvinnor har inte fött sitt barn. Då har förlossningen inte dragit igång före 42 plus 0. Och så gör man en igångsättning. Och de här med veckan, vi vet ju inte hur lång en graviditet Nej. Ska vara.
Och, det framgår inte av hennes fråga här hur långt, liksom, vilken vecka hon är i. Nej. Men kan man väl inte se, hej är vecka 30, kan man ju inte se då om man kommer igång naturligt
Nej.
Eller inte?
Nej, utan den som skulle kunna förutsäga sig, som skulle få Nobelpriset och bli världsberömd och alltihopa. Så här, och det här håller man ju på att diskutera jättemycket idag. Jag vet att i vissa länder så är det 41 plus 0 som gäller att man då sätter igång förlossning. I Sverige pågår en studie nu som man gör ett uppehåll på för att titta på, ska man sätta igång en förlossning 41 plus 0 eller 42 plus 0? Vad finns det för fördelar, vad finns det för nackdelar och allt kring? För det är en igångsättning som vi har hört tidigare, det är inte alltid det som är bäst heller så att säga. Det finns inga fria luncher utan man får betala ett pris för det. Men hur ska det se ut, det kan man inte säga. Men det
här, vad tycker du? Att,
ja, individuellt ställningstagande tillbaka till det. Att man ska sätta sig ner, penetrera, diskutera det här med kvinnan utifrån den situation och hur hon känner och så vidare. Sen så kan det vara att man har någon form av riktlinje och säger då att det är 41 plus 0 eller 42 plus 0. Jag kan inte svara på det. Jag har ju varit med om att man fick gå 43 veckor. Mm. 43 plus 0. Då. Men att så mycket kan jag säga, så ska man nu gå längre än 41 plus 0, då ska man göra kontroller för barnet och se hur barnet mår, mängden fostervattnet, flöde i navelsträngen. Man ska följa upp sådana saker, inte bara släppa det vind för våg tycker jag. Mm. Man ska ha koll på läget där, alltså 41 plus 0 tycker jag.
Men vi frågasätter i alla fall gynekologens uttalande här.
Ja, alltså jag skulle fantastiskt spännande att få ta kontakt med vederbörande.
Ja, precis. Hur det är. Lite bakläxa.
Jag måste ha missat kanske. Något.
Ja.
Kanske.
Vi går vidare och nu ska vi prata träning. Jag hade velat veta mer om vilken träning som går att utföra, till exempel löpningen och parentes, när man är gravid. Om det faktiskt är individuellt eller bara dåligt. Tycker att barnmorskor svarar väldigt olika. Tack för att du gör den här podden. Tack för att du lyssnar.
Ja, det här med barnmorskor svarar väldigt olika. Det har vi varit inne på tidigare, så att det vet vi ju. Där man då ändå är vi tillbaka till, vi har haft den här frågan lite uppe tidigare, med att jag tycker att det måste varje kvinna själv också kika lite grann på hur jag mår, alltså, och vad kroppen svarar upp till, och sen hur hård löpning är det och så vidare. Är det här någonting att jag har haft sprungit liksom hela mitt liv tidigare och nu väntar jag barn och därför ska jag fortsätta? Ja, känna efter hur det känns tycker jag, och så får det bestämma. Att det skulle vara farligt på något sätt, det har jag väldigt svårt att tro, om man sköter det här med respekt för att man bär på ett barn och man är klumpigare och så vidare. Och så där. Så jag tycker att det där måste då vara ett individuellt ställningstagande, och jag tycker att ha ett ordentligt samtal med barnmorskan då, varför de tycker så olika, och liksom att utgå från just din situation. Det är väl det som jag skulle bara vilja säga.
Men finns det någon idrott eller sport eller något som man kanske inte ska pyssla med när man är 35 plus.
Ja, våldsamma sporter, skulle jag vilja säga. Våldsam, boxning kanske, skulle jag. Alltså där man kan falla och ramla väldigt häftigt och kraftigt och hoppa och sådana saker skulle jag nog rekommendera att man ska undvika, utan att mer mjukare och försiktigare så att säga. Men jag är ingen expert på det här, utan jag tycker att där får man ha sunt förnuft och vara rimligt och vara bra för just mig. Men inte hopp och inte slag och inte kullerbyttor och sådana saker som man kan ramla och så.
Expert har vi däremot i våran bok om detta ämne. Vattnet går finns lite överallt. Och där har vi ett helt kapitel med en expert som kan allt om detta. Okej, sista frågan för det här avsnittet. Jag har alltid velat bli barnmorska, men riktar nu in mig på att bli undersköterska och till slut hamna på förlossningen, då det är där jag vill arbeta. Kan man få arbete på förlossningen som nyutbildad undersköterska, eller krävs det att man har några års erfarenhet innan? Tack för världens mysigaste och lärorika podd. Tack allihopa.
Tack, kul. Ja, alltså jag har själv anställt helt nyutbildade undersköterskor, så att jag kan inte förstå varför man inte skulle göra det. För mig handlar väldigt mycket om den här sociala kompetensen, engagemanget och viljan att göra gott och vara till för föräldrarna. Alltså det är grunden till alltihop, att det kanske är viktigt. Sen kan jag väl också säga att visst kan det vara bra att man har erfarenhet av vård i tidigare tillfällen så att säga, men det är inte absolut något måste, tycker jag, utan det handlar om vad vill du själv och så vidare, vad är viktigt och så.
Då är det bara att köra så det ryker. In till förlossningen bara. Ring inte innan, eller hur?
Nej, ring inte innan.
Ja, men det var det. Nu är vi igång. Tack kära barnmorska Gudrun Abascal för dina obeskrivligt kompetenta svar och härliga humör. Och det här med frågepodd, ja, det är något som jag gärna vill göra oftare. Så in på Facebook eller Insta eller vad du vill och skicka in dina frågor. Du kan också mejla på vattnetgar@gmail.com. Så kör vi helt enkelt en frågepodd snart igen. Och håll nu utkik efter bonusavsnitt och glöm inte att podden kommer varje vecka. Woohoo! Vi hörs snart.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.